Den 25 februari 2012 höll jag ett föredrag i Malmö med titeln Sjukdom och hälsa i kosmisk belysning. På Martinus Institut arbetade vi med utgivningen av den femte symbolbok med symbolerna nummer 45-77 som alla handlar om just sjukdom och hälsa i kosmisk belysning. Femte symbolbok blev först utgiven i maj 2012. Välkommen till föredraget.
Jaha, det blir ganska tyst här i salongen, så jag kanske kan börja. Idag ska jag prata om sjukdom och hälsa i kosmisk belysning. Så det känns ju lite konstigt för mig att jag ska stå här och vara professor i hälsa, för jag har själv varit mycket sjuk. Så ni ska inte göra som jag själv gör, för då kommer ni att bli sjuka. Men ni ska göra som Martinus säger, då kommer ni att bli friska. Det är ju så att jag tycker i alla fall att Martinus analyser, de är fullkomliga, de är perfekta. Men de människorna som intresserar sig för Martinus, de är inte fullkomliga, de är inte perfekta. Så det är ju liksom det man ska skilja på själva materialet och de människor som intresserar sig för det. Och jag skrev två böcker om Martinus på rekordtid eller på 4-5 år. Och precis när jag var klar med den sista, då blev jag sjuk. Så jag tror i alla fall att jag har misshandlat mitt mikrokosmos och varit mycket stressad och ignorerat min kropp och så vidare. Men nu ska ni inte höra hela min egen lidande historia. Jag är inte någon hälsoprofet själv, men jag vill gärna berätta om vad Martinus menar om hälsan. Och jag har tidigare faktiskt här i Malmö talat om sjukdom och hälsa. Och när jag hade det ämnet, där var det därför jag trodde att då skulle där komma en ny symbolbok, femte symbolbok. Den eviga världsbilden band 5. Och den handlar uteslutande om sjukdom och helande i kosmisk belysning. Men boken är mycket nära att bli utgiven, så tänkte jag, men då tar jag det här tema i Malmö om ett år. Då måste boken vara kommit. Men det är den alltså inte. Men nu tror jag, och jag kan säga, att den kommer med säkerhet i april. Så det är alltså mycket nära. Och i alla fall har jag en kurs i Martinus Center Klint, cirka, jag tror det är den 13 maj. Där står i programmet att man ska läsa den där boken. Så där måste den alltså vara utgiven för den där kursen. Och det är så symbolförklaringar som är hämtat från band där Martinus har förklarat symbolerna. Han har inte med att skriva en förklaring, men hans förklaringar har bandats och då skulle det bearbetas. Och så har man plockat från litteraturen från olika ställen för att belysa det som han inte fick med i föredraget, som inte är med på bandet. Martinus menar på att vi skapar vårt öde i relation till omvärlden på tre olika områden. Vi har ju relation till våra medmänniskor. Det är mycket viktigt, och det är också karma och öde, hur vi nu behandlar våra medmänniskor. Men vi har också en relation till djuren, och det kan ju vara att vi misshandlar djuren. Det kan vara att man äter kött, om djuren blir slaktade. Det har också mycket med öde att göra. Men Martinus säger, att det finns ett tredje område som folk ofta ignorerar, och det är vårt förhållande till mikrokosmos. Inom kristendomen pratar man ju om kärlek till nästen, näste kärlek. Men då är frågan, vem är min nästa? Och ofta så är det ju människor inom ens egen grupp, eller inom ens egen religion. Eller i bästa fall så är näste kärlek alla människor. Men Martinus menar också att näste kärleken bör inkludera djuren som våra yngre bröder. Men att näste kärleken också inkluderar våra organ, våra celler, våra atomer, molekyler. På det sätt får vi ju faktiskt oändligt många medvesende som man ska praktisera kärlek för. Och det kan vara människor, de är mycket kärleksfulla mot andra människor. Och de är även kärleksfulla mot djuren. Men de är ändå sjuka och eländiga och mår illa. Och menar Martinus, då har de så översett det tredje område. De har inte varit uppmärksamma på kärlek till mikrokosmos. Och hela det här med Martinus sjukdom och hälsa i kosmisk belysning, där handlar det ju primärt om tankarna. Och det låter kanske lite hårt eller så, det är lite förenklat, men ibland är det ju också nemmere att förstå eller komma ihåg, när det är mycket enkelt. Och en av Martinus utsagor är att all sjukdom är brist på kärlek. Och då är det alltså brist på kärlek till andra människor, brist på kärlek till djuren och brist på kärlek till sitt eget mikrokosmos. Och Martinus menar då också att alla sjukdomar har sin orsak i våra tankar. Alltså det är vår tänkning som bestämmer vilka sjukdomar som vi får. Så det är mycket enkelt att säga. Orsak till alla sjukdomar är brist på kärlek och orsak till alla sjukdomar är tankfel. Så enkelt kan Martinus formulera det. Nu är det så att Martinus kritiserar inte människor därför att de blir sjuka. Han var inte arg på folk som var sjuka. Han säger, det är ju liksom med läkaren. Läkaren säger att det är inte hälsosamt att röka. Då får du svarta lungor. Men en läkare är ju vanligtvis inte arg på folk som röker. Det är ju deras egen sak. Men han får ju säga, om du gör så där, så har du den verkan. Om du gör det, så blir det resultatet det. Och så har Martinus också gjort. Han har sagt, jamen, om man gör så och så, så får det den och den verkan. Og gör man så, så får det den og den verkan. Så han kritiserer jo inte. Ingen kan göra bättre, än de gör precis just nu. Men då hade jag då tänkt mig liksom att dela föredraget lite i två delar. Man kan ju se på i första hand hur man behandlar sin kropp rent fysiskt sett. Alltså hur man rent fysiskt behandlar sitt mikrokosmos. Och det är ju det att då får man se till att det inte blir förorenat rent fysiskt sett. Och de starkaste gifterna, det är ju narkotika och tobak och nikotin och spiritus eller alkohol. Det är ju mycket starka gifter som man tar in i sin kropp. Sen kan det också vara att man äter för mycket kött, att man får för mycket fetmat, man får för mycket socker, man får för lite motion. Jag tror man pratar om 5 livsstilssynder, alltså att man synder, så att säga. Och det är ju att man dricker för mycket alkohol, att man röker, att man äter för mycket fet mat, att man äter för mycket socker och att man inte motionerar. Det är ju de 5 värsta man har. Och om man synder på de där områden, då är det nästan säkert att redan inom det här livet blir man sjuk. Det är ju en explosion i diabetes 2. Och det är också explosion i hjärt-kärlsjukdomar. Och man är verkligen i riskzonen att få dessa 2 sjukdomar om man synder på några av dessa områden. Och Martinus menar ju då på att vi lever flera liv. Och om ett barn blir född med en sjukdom, varför det? Men ett barn, det har ju inte gjort något fel när det kommer till världen. Men då säger Martinus alltså, om man blir född med en sjukdom, det är det därför att man har haft en felaktig livsstil i tidigare liv. Så det är alltså, man tar sitt hälsokapital med från liv till liv. Men ibland blir det lite missförstått. Det kan vara en stor, stark kar. Han röker cigarr och han dricker snaps och han blir 90 år gammal och har en bra hälsa. Där ser ni, det är hälsosamt med snaps och cigarr och sånt. Och så är det en liten blek dam. Hon är vegetarian och vegan och hon lever så hälsosamt. Men hon är så syg och svag och sånt. Och så där ser man att det är inte bra med de där grönsakerna och sånt. Det är inte hälsosamt. Men då menar jag kanske det kan hänga ihop på det här sättet. Att han, den här stora stärka karen, han har ett stort hälsokapital. Ett stort hälsokapital. Han har levt hälsosamt i tidigare liv. Men nästa liv är han inte så hälsosam som han är i det här livet. Och kanske den lilla damen där, hon kanske har levt mycket ohälsosamt i tidigare liv. Och får nu liksom starta från en början och bygga upp sin hälsa. Så ibland kan man inte bedöma en människa på det här livet. Vi har ju något med oss från tidigare liv. Och Martinus talar ju om att vi är eviga väsen. Och varje väsen har ett evighetselement. Vi har något som Martinus kallar för jaget och övermedvetandet. Och Martinus menar att varje gång vi har tränat och övat, där får vi en anlag eller en förmåga. Och de lagras i evighetselementet, ödesmällelementet kallar han det också. Varje gång man har gjort en upplevelse, varje gång man har gjort en erfarenhet, då har man utvecklat sig. Och även om den fysiska kropp går under, då går våra talanger, förmågor inte tappt, för de blir lagrade i ödeselementet och överförs till nästa liv. Så det vill ju säga om ett barn föds som en vidunderbarn, som ett geni. Ibland ser man ju på tv sådana barn. En liten pojke, kanske på 10 år, som kan dirigera ett stort orkester. Det är ju helt ofattbart. Men enligt Martinus, det har han ju varit dirigent i tidigare liv. Och därför lär han sig så snabbt och tar med sig. Så alla våra goda förmågor tar vi med oss från tidigare liv. Och det är en 100% demokrati eller likhet. Alla kan bli genier. Det är inte några som blir genier, andra som inte har den möjligheten. Det beror på hur mycket man har tränat och övat sig. Och alla kan bli genier. Om de har tillräckligt med lust och tillräckligt med energi, så blir de det. Om de fortsätter med att syssla med det. Så alltså, Martinus har ju också sagt så positivt, det spelar ingen roll hur gammal man är. Det är aldrig för sent att börja odla något nytt. Man kan vara 70-89 år och så säger man, nu vill jag lära Esperanto. Och så kan man få en talang för att studera Esperanto och lära det. Och det talang som man når att bygga upp för man dör, tar man med sig till nästa liv. Så det är ju liksom väldigt positivt. Ingen erfarenhet, ingen ansträngning, ingen övning är spilt sett med evolutionens ögon. Allt blir lagrat. Men då är det alltså också problemet att man kan förstöra sina talangkärnor. Martinus säger att vi har vissa förmågor för att skapa en normal kropp. Och dessa talangkärnor för organbildande, de kan bli förstörda. Och då kan man ju alltså ha någon livsstils. Det finns ju en bok som heter Den fullkomliga födan eller Den idealiska födan. Och där berättar Martinus om att det finns barn som blir född med övervikt. De har någon sjukdom i ämnesomsättningen. Och jag har själv läst biokemi och jag tyckte det var otroligt fascinerande att vissa sjukdomar i ämnesomsättningen kan man föra helt tillbaka till generna, till DNA-molekylerna. Där finns ett fel på det där gen. Därför kan de inte göra det där enzymet. Och när de inte kan göra det där enzymet, så får de den där sjukdomen. Så jag tyckte det var fascinerande att man kunde spåra, så att säga, orsaken tillbaks till ett molekyl. Men då kan man ju fråga sig, varför har de då ett fel i DNA-molekylerna? Där slutar naturvetenskapen. Men Martinus säger då, jamen de där anlagen, alltså DNA-molekylerna, det är ju också en talang. Och den talang har förstörts, därför man har ätit felaktigt i tidigare liv. Om man får störningar med matsmältningen eller ämnesomsättningen, kan det bero på att man har ätit felaktigt eller för mycket i tidigare liv. Och det kan så vara ett eller två eller tre liv, där man har ätit för mycket och för mycket och för mycket och för mycket. Och till slut så klarar kroppen inte av. Om man har en maskin och man slänger sand i maskinen, så går maskinen ju sönder till slut. Eller om man slänger damm i ögonen eller sand i ögonen, till slut blir man ju blind. Alltså om man saboterar och saboterar en funktion, då går det ju sönder till slut. Och då är det också liksom matmissbruk. Då kan ju alltså kroppen så att säga gå sönder. Och då blir man då född med en ämnesomsättningssjukdom. Kanske den ene eller båda av föräldrarna är överviktiga. Och då säger man ju, ja, det där barnet, den stackaren, har fått sin sjukdom från föräldrarna. Ja, det är riktigt, de har fått generna och DNA-molekylerna från föräldrarna. Men om man går ett steg längre, då är det alltså därför att barnet självt har ätit felaktigt, liksom föräldrarna också har gjort. Och då har du så attraherat till de där föräldrarna. Men alltså, djupet sett så är ju alltså barnet själv orsak till sin sjukdom. En gång blev Martinus frågat, vad kan man göra mot övervikt? Åh, så Martinus, det är mycket svårt. För det är en organisk tendens. En organisk tendens. Det är liksom något som är byggt in i kroppen. Och det är därför när det sitter så djupt, att en sjukdom så att säga är byggt in i kroppen, är det därför att man har haft en felaktig livsstil i minst ett, kanske flera tidigare liv. Så därför gäller det att se upp med dåliga vanor. Beträffande rökning, jag har ju själv rökt mycket, så jag ska inte vara så helig, men der brukar jag referera till en psykolog som arbetade med rökavvänning. Och då brukar han ta fram två stolar och säga till sin klient, nu ska du sitta i den där stolen och nu föreställer vi oss att dina lungor sitter i den andra stolen. Och nu vill jag att du ska föra en sorts imaginärt samtal med dina lungor. Jamen herregud, vad ska jag prata med dem om? Ja, men du kan ju prata om hur det är när du tar en rök, eller hur det är när du drar frisk luft eller sånt. Men det visade sig att det hade en stor effekt, att han liksom personifierade sina lungor. Och det är ju egentligen riktigt, enligt Martinus. Martinus menar att varje organ är en självständig levande varelse. Att våra celler är självständiga levande varelser. Tidigare var det ju sån faktiskt att barnen är min egendom. De får jag göra med som jag vill. Men idag när man uppfostrar barn, så får man respektera dem. De är självständiga varelser. Så skulle man egentligen också uppfatta sina egna organ. De är också självständiga varelser. Och liksom jag ska behandla andra människor snällt, liksom jag ska behandla barnen snällt, ska jag egentligen också behandla mina egna organ snällt. Och många säger också att de har haft framgång med att leva mer hälsosamt. När man tänker på att man inte enbart skadar sig själv, men också skadar andra, alltså organ och celler. Och Martinus nämner ett exempel i sin föredrag. Det kan vara en man som röker väldigt mycket. Och han till och med ser kort på rökarlungor. Det är ju alldeles svart och sånt. Och i Danmark ska det också ha sådana. Det ska ni väl också i Sverige, när man är med i EU, ska man ha sådana hemska fotos på cigarettpackningarna. Så man kan se de där svarta lungorna, som man låter bli. Och Martinus säger ju i det föredrag, ibland så hjälper det inte. Även om de ser de där svarta lungorna, även om de vet att de får svarta lungor, även om de vet att det finns en cancer, så röker de ändå. Och så säger Martinus, ja, men det är därför att de har inte tillräckligt med erfarenheter till att låta bli. Man kan inte förbereda dem. De har inte gjort tillräckligt många erfarenheter för att sluta. Men någon gång när de har fått mer lidande, då kommer de att sluta. Jag har ju också hört en historia om Krishnamurti. En man kom till vismannen och sa, jag röker och jag kan inte sluta röka. Nu sa vismannen, då får du ju fortsätta. Och så ska man väl också vara snäll mot sig själv. Om man inte kan sluta, då får man ju fortsätta. För om man inte kan sluta, har man inte tillräckligt med erfarenheter för att sluta. Men det vill man då få. Men ibland talar Martinus också om att man kan ju också genom bön få lite extra kraft och styrka till att ha lite mer disciplin. Jag har inte själv studerat det, men jag har hört ett par föredrag om det här med anonyma alkoholiker. Og de har jo haft stor succes med alkoholovervinning. Og jeg tror altså, en af hemmelighederne, det er, at de som går ind i det systemet, de skal ligesom acceptere at bede. Og at man skal appellere til en højere magt om at få hjælp. I alle fald indtil Martinus står det en mye stor kraft. Og det er jo også et kunststykke i dagens materialistiske Sverige. At få en materialistisk alkoholiker til at bede. Men jeg tror altså, det er en mye stor styrke i det der systemet. For det kan man altså også iblandt, man ved det er fel, men man kan ikke låte blive, derfor det ligesom har blivet nogen vane eller nogen automatfunktion. Da kan det være lidt svårere at komme yder. Men, så sagde Martinus, det kan til en mand, som røker og som ikke kan slutte. Og da sagde man til vederbørende, om du ikke slutter at røke, risikerer du at få cancer og dø 10-20 år før tiden. Og da sagde han, det strunter jeg vel i. Når jeg er død, så er problemet i verden. Så jeg fortsætter. Det nøjet vil jeg have. Og så spiller det ingen rolle, om jeg dør før tiden. Men, sagde Martinus, problemet er ikke yderverden, derfor man dør. For da har man skadet talangkernerne for at bilde normale lunger, for starke, helsosamme lunger. Da har man altså en risk for at blive født med forsvagede lunger. Derfor, at hver gang man så at sige, saboterer et organ, saboterer man samtidig talangen for at bygge op nye lunger. Så det vil jo altså sige, at man saboterer visse organ i dette liv, eller over flere liv. Då risikerer man altså også at blive født med forsvagede organ. Og specielt peker Martinus på det her med alkoholismen. Og i den her femte symbolboken bliver der en fyresymboler, tror jeg, som handler om talangkerneforstørring. Og det er kanskje det værste. Han siger, at alkoholisme kan gå over fyre liv efter hverandre. Og de fleste siger, men jeg drikker endast nær det selskab, så det er ikke farligt. Men Martinus siger, jamen hør har alkoholismen børjet? Det børjer jo altid i det små, for alle. Men så kanskje næste liv, før man smager, man drikker mere og mere, og man kanskje børjer at drikke hver dag. Og så når man kommer igen, så fortsætter man faktisk med at drikke mye, der man slap. Og længere hen, så bør man at drikke. Har man drukket i tidligere liv, så bør man drikke mye stærkt som ung. Og i værste fald, ser man også store børn, som drikker ufanteligt store mængder af alkohol. Men det er et tegn på, at de har drukket i tidligere liv. Altså man fortsætter der man slap. Men det er jo klart, at alkohol er jo nervegift. Man bliver jo helt svindelig og kan ikke gå. Så vi ved jo altså, at alkohol er direkte en nervegift. Den forstørrer hjernen og nervesystemet. Og da mener Martinus altså, at man kan stegvis eller kontinuerligt søre sig helt ned i botten. Og det kan det altså slutte med, at man bliver udviklingsstørt. eller blir født med Downs syndrom. De allra värsta alkoholikerna, de kan ju knappast prata, de kan ju knappast gå. Alltså de påminner faktiskt en del om de utvecklingsstörda. Och det är ju mycket lidande förknippat med att man liksom går ner hela vägen. Och när man då blir född som utvecklingsstörd så kommer man tillbaka till normalitet. Men ofta kan det ta lika lång tid att återställa en skada som det har tagit att förorsaka skadan. Så, men det föds också utvecklingsstörda på många olika nivåer. Martinus sa ibland, ja, jag tycker liksom jag kan se på ögonen att de är på väg tillbaka till normalitet. Att de har varit utvecklingsstörda i tidigare liv. Men det kanske är sista livet före de är totalt normala. Jag tycker man kan se det på ögonen eller sånt. Så det är ju klart, liksom det finns alkoholiker på alla möjliga stadien mot botten, så finns det ju också utvecklingsstörda. Och därför är det ju verkligen bra att hjälpa de utvecklingsstörda. För 100 år sedan i gamla dagar, och så låg de där utvecklingsstörda ju bara på halmen, och så väntade man pent på att de skulle dö. Man var ju för snälla döda då. Men så väntade man till de dog. Men idag försöker man ju behandla dem och stimulera dem och träna dem. Och det är verkligen vettigt också, för då kommer de ju tillbaka till normaliteten genom att träna upp dessa. Men alltså, det är inte därför att de är dåliga människor. De som är narkomaner eller alkoholiker är dåligare än andra människor. Martinus har det här synspunkt att man kan studera sig till mer intelligens, men man kan inte studera sig till mer känslor. Vi har ju en känslokropp, vi har ju en kärleksförmåga, men känslor, de måste kännas. Man kan inte... Och då säger Martinus det här med att om man själv har lidit, då får man medlidande. Om man själv har känt smärta och problem, får man medkänsla. Men vad är då medkänsla och medlidande? Det är humanitet och kärlek. Så det vill säga att det är så mycket lidande förknippat med att bryta ner sig själv. Det vill säga att det har en effekt på dem. De får mer medkänsla, de får mer medlidande. Och sen är det också lite problematiskt att komma tillbaka till normalitet. Men det är alltså också mycket medlidande och medkänsla. Och vi ska alla bli 100% kärleksfulla. Vi ska känna med alla levande varelser, med människor, med djuren. Vi ska bli detsamma. Vi ska bli som Buddha eller Kristus. Vi ska bli fullkomliga varelser. Men för att bli detsamma får man uppleva detsamma. Inte i detalj, men i mängden. Så det är ingen som får mer smärta än andra. Ja, man tycker det finns mycket smärta, men Martinus garanterar vi får inte mer smärta än det som är nödvändigt för att bli en Kristusvarelse. Om man skulle ha mer smärta än det där var nödvändigt, då är livet ju liksom orättfärdigt, orättvist. Då är livet ju liksom sadistisk. Nu ska han lida utan något syfte. Men Martinus säger all lidande har ett syfte. Och det är därför man behöver att känna smärta på den där områden. Och vi har så många facetter i vårt medvetande. Det finns vissa områden man kanske inte kan ljuga eller stjäla. Man kan inte döda en annan människa. Det finns vissa saker, det kan man inte göra mer. Och där man är då, enligt Martinus, skyddat mot lidande inom de områden. Varför skulle man ha lidande inom de områden? Man kan inte lära sig mer. Men så finns det andra områden där man är ofullkommen. Och där kan man då få undervisning genom smärta och lidande. Så och Martinus, der kommer också något där Martinus skriver om narkomanas situation. Och jag vill säga, jag blev mycket rörd eller berörd. Jag på Martinus institut har jag jobbat med att sammanställa det här material som Martinus har lämnat efter sig. Så det har också varit mycket inspirerande för mig. Och där skriver Martinus om narkomaner på ett sådant sätt att man verkligen känner, Martinus kan känna med dem. Han vet vilket helvete de lever i, de där narkomanerna. Och han har myntet ett nytt begrepp som jag inte har sett tidigare i kosmologin. Det är den svarta elden. Han säger det liksom, det brinner en eld i narkomanens inre som inte går att släcka. Och han har gjort nästan ett hemskt symbol där man ser hvordan talangkärnorna eller hur medvetandet brinns sönder. Och hur den kroppen brinns sönder av den där svarta elden. Men han säger, ja, de kan ljuga och de kan använda våld. De kan slå ihjäl och de kan bedra. De gör allt möjligt för att få sitt narkotika. Och han kan liksom skissera hur de lever, hur de känner. Det är en fruktansvärd situation de är i. Men man känner också att Martinus förstår dem och han har medkänsla med dem. Men han berättar ju också om alkoholikerna och narkomanerna och sånt. Någonstans har de ett evigt jag. Och detta jaget skriker på att komma tillbaka till normalitet. De önskar verkligen. Det är många som dricker alkohol som önskar att komma ur det. Men de klarar inte att ta sig ur det. Så de jo skriker og råber på det. Og det er altså ikke forjæves. Nogen gang så slår det jo igenom. Det evige Yorks råb om at komme tilbage til normalitet. Og specielt når man då har kulmineret de liderne og sådan, då kommer man altså så at sige at gå frem mod ljuset. Og det har været en mye forceret udvikling. Martinus sagde, en forceret udvikling er en mye snap udvikling. Og den er mye snap, derfor man har fået overhørt mye liderne. Så liderne er ikke bortkastet. Det findes mennesker, som har været invalideret og syge hele livet. De tykker, at de har været et fiasko. At deres liv har været et fiasko. De har ikke lykkedes med nogen ting. Men i virkeligheden har de haft en forceret udvikling. De har gået overhørt snabbt frem. De har vækst så mye i medlidende og medkendsler, i humanitet og kærlighed, så det er ikke bortkastet. Det er jo det, som er så positivt ved Martinus' verdensbillede. Det findes inget, som er absolut negativt eller dårligt. Han understryker, vi kan opdele oplevelser i det, som er behageligt og det, som er ubehageligt. Men det ubehagelige er ikke noget ondt. Det er noget godt, for vi lærer os af det. Vi udvikler os. Det er ubehageligt, men det er godt. Og derfor siger Martinus jo, at der findes noget behageligt godt og noget ubehageligt godt. Men der både delerne er godt, så kan han jo sige, at alt er mye godt. Jeg skulle kanskje også lige sige en liten sak, om man nu skulle ville slutte at drikke kaffe, eller drikke alkohol, eller skulle ville slutte at røke, så er det blandt mye, mye svårt, og man kan have den der ønskning, men det er også bra, om man i åretal har ønsket at slutte. Nogle dage så gør man det, og det der ønsken, som man har haft i lang, lang tid, det slår igenom til sidst. Men om man er mye helsosam, då har man også helsosamme organ og helsosamme celler. Men om man då til eksempel bør drikke mye sprit, då forgifter man jo livet for mikroindividerne, og då diskarnerer dem. De siger, jeg vil ikke leve her. Men der kommer der andre mikrovarelser, som vil inkarnere her, for her kan de få droger og alkohol. Så det vil altså sige, at de gode mikroindividerne, de diskarnerer, og så kommer der nogle mere primitive. Og då siger du kanskje alkoholikeren, nu vil jeg slutte at drikke. Men så sitter de dernede i mikrokosmos og råber, vi vil have whisky, vi vil have whisky. Men det kan man jo ikke høre, hvad det er, de råber på. Men makrovæsenet kender en tørst efter alkohol, eller et syg efter en røg, eller et syg efter kaffe. Man kan ikke rigtig se, hvor det kommer ifra. Men Martinus sagde, det er faktisk en bøn. Man tror, bøn bare har noget med syrken at gøre. Men altså, hvor mikroindividen? Vi kan ikke høre, hvad de siger. Men om det til eksempel gør ondt i knæet eller morgen, det er faktisk en bøn fra mikroindividen. Hjælp, 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 det er katastrof, vi har behov af hjælp. Men har man då fået en last eller en dårlig vana, då har du inkarneret sådan en mikroindivide, som er hos mig, netop derfor, de kan få det her. Og då vil makroviden slutte at drikke alkohol, men då sitter de der nede i mikrokosmos og råber på alkohol. Det kjennes som tørst. Så derfor tager det en tid at komme ud af det. Derfor de skal du til slut sige dem, jamen jeg får jo ingen alkohol her, hvorfor skal jeg stande kvar her i den her organismen? Då vil de diskarnere misnøjde, og så kommer der mere helsosamme. Så det er ikke så enkelt at bytte livsstil. Man måste altså holde lidt vilje og disciplin. Jeg skulle ville sige, om man har en dårlig vana, kan man komme ud af den. Tak varo en stark vilje og ønsken, og tak varo bønnen. Det skulle jeg ville sige. Det er de to vigtigste faktorerne, at man virkelig vil og ønsker at komme ud af det, og har en vis vilje og disciplin. Men man kan altså også få mye kraft og støt. Jeg kæmper jo fortfarande med at slutte at drikke svart kaffe. Og det er bare, hver morgen, når jeg vågner, der bad jeg om at få kraft og styrke til at drikke kaffe. Men så på skolen, så gav jeg op og stillede mig i køen til kaffemaskinen. Og præcis hun, som var fremfor, det lykkedes hende at få en krone på tværen. Så maskinen gik sønder. Og så sagde jeg, nå, tak for hjælpen. Nå, det er så her, det funker. Men så tykker jeg også, at iblandt jeg har haft andre, nej, kaffe der er udsolgt, der er ikke mere eller sådan, så iblandt kan man altså få lite hjælp, men det man specielt kan få hjælp, det er jo også lite med at få kraft og styrke og vilje til at stå ud. Men når man nu har talt om alkohol og droger og sådan, ofte har det jo endnu en psykisk baggrund, ofte er det jo derfor, at man har haft nogle traumatiske oplevelser, ofte er det jo, at man har forloret noget. Man har forloret et barn, man har forloret en kæreste, man har forloret forældrene. Eller ofte så har man oplevet noget, som kjennes så smertsamt, at man ikke står ud. Og så vil man ligesom bedøve kjenslerne. Så det tror jeg, det var fattigt, jeg vil lige med anonym alkoholiker, at man ikke vil leve i sine kjensler, og undan med känslorna och sånt, så kan man bedöva det med alkohol. Så det har ju någon orsak varför man har behov av att bli bedövad. Det är något i medvetandet som inte är helt i jämvikt. Jag hörde att de hade gjort ett försök med babianer. Och de hade fått, jag tror det heter kat, det är sån en slags narkotika som man kan få genom att tugga vissa blad. Och de här babianer, de har ju ett stort hierarki. Och så visar det sig, den starka hanen och de andra hanorna, de hade ju många honor och sånt. De smakade lite på de där kattbladen. Nej, det var inget roligt. Men de som var längst nere i systemet, de som var mest förtryckta i systemet av bavianerna, de började och tog akkord och blev lite beroende på det. Och det var ju intressant så att säga att de som mådde bra, de smakade på narkotika, men det var inte roligt. Men de som mådde dåligt, de fick liksom någon sorts tröst eller bedövning. Så även om man kan säga att skadorna genom alkohol och narkotika och tobak och sånt kan ju vara fysisk art, men ändå kan det ju här till sist kommer man ju tillbaka till mentaliteten. Men Martinus menar ju att varje organ har en viss frekvens. Jag såg någon gång på Discovery ett program om bioelektricitet. Om man satte elektroder på en cell i ett djur, på en växt, der var alltid et litet spændingspotential. Altså hos alle levende varelser i vækstriket og djurriket, der findes der lite elektricitet på alle celler. Der findes nogen bioelektricitet. Og Martinus sagde, at varje organsystem, hjertet og lungerne og nyrerne og leverne og sånt, varje organ har sin egen frekvens eller sin egen elektricitet. Og så sagde han jo også, ja, men altså, tankerne, det er jo også elektricitet. Magnetisme er elektricitet. Man kan jo også mæte aktiviteten i hjernen genom at sætte på elektroder. Og det er jo også elektriske signal, eller elektromagnetiske signal, som man opfanger. Så Martinus argument er, tankerne er jo ulike. De har ulike frekvenser og vibrationer. Og organen har også ulike vibrationer og frekvenser. Derfor er det så, at bestemte tanker, de virker ind på hjertet. Andre tanker virker ind på nyrerne. Andre tanker virker ind på synsorganen. Så Martinus har beskrivet princippet for, hvordan man bliver syg, men ikke detaljerne. Men han mener altså, at det er helt enkelt tankerne, som har indflydelse på det mulige organsystem. Og specifikke tanker verkar på specifika organ. Eller sagt på ett annat sätt, specifika tankfel ger en specifik sjukdom. Men Martinus har inte gjort en sjukdomskatalog. Han sa att jag skulle kunna ha gjort en sjukdomskatalog. Men så insåg jag att det skulle vara lika stort arbete som att skriva hela livets bok. Så det gjorde han inte. Men som en liten ersättning, där har vi ju Louise Hay. Och det brukar vara en del som har läst Louise Hay. På dansk hedder den vist helbred dig selv. Jeg ved ikke, hvad den svenske titel er.
Du kan hele dig selv.
Og jeg ved ikke, om det er rigtigt alt, hvad hun sagde, men det passer mye bra på mine svaghete. Men i princippet kan jeg sige ud fra Martinus, at systemet er ret. Hun har en kolumne. Det er jo så altså symptomet. Det er sygdommen. Og næste kolumne, det er disse tanker, som har fremkaldet sygdommen. Og tredje kolumnen, det er de tanker, som gjør, at man bliver frisk. Og jeg har det inde i familien, som fik grå star. Og der står det i Louise Hay, ser ikke på fremtiden med glæde. Man oroer sig for fremtiden. Man har tabt lidt af livsluft, eller man bekymrer sig, man gør sig bekymringer. På noget sæt vil man ikke rigtig se fremtiden. Og på noget konstigt sted, enligt Louise Hay, har det altså, at det nedsætter synsformågan. Eller hvor, jeg ved ikke, det Martinus argumenterer ikke så på det der sæt, at jeg tror også, diabetes, det har noget med sukker at gøre. Louise Hay skriver, at om det er for lite sødt i ens liv, så risikerer man at få diabetes. Man skal også nyte af livet. Livet er herligt. Og da skal man også være god mod sig selv. Og skæmme bort sig selv lite. Og få lidt sødme i livet. Eller et andet, om man nu har, hvad hedder det, forstopning og hemorrøjder og sådan. Det er jo derfor, man ikke kan komme af med afføringen. Og hun mener på, at om man idisler på fåntiden, og jeg kan aldrig forlåte min pappa, at han gjorde det så mod mig. Jeg skal aldrig glemme, at min mamma gjorde det så imod mig. Jeg skal aldrig glemme, at min bedste ven gjorde det så og så. Altså man ser ligesom, at det er de andre, som... Jeg skal aldrig glemme hende, at hun lemner dig med. Og Altså, man idisler på fortiden. Man kan ikke slippe fortiden. Så det virker åbenbart sådan, at man ikke kan slippe skiten fra fortiden. Da kan man heller ikke slippe skiten i kroppen. Så der har jeg filosoferet. Men altså, på noget sätt, jamen det er også klart, om man er lidt forkramt, spændt i medvetandet. Hvorfor skulle man da ikke også blive spændt i kroppen og så? Om man er interesseret i detaljer, kunne man eventuelt konsultere Louise Hay. Så er det også mange, som er interesseret i Martinus, som har nogle sygdomme, og så kan den blive helt frustreret og sådan. Jeg ved ikke, hvorfor jeg er syg, og så tror man ikke, at man kan blive frisk, for man ikke kommer på den specifikke årsaken. Men egentlig er det meget simpelt, enkelt. Der Martinus sagde, om det bedste botemidlet, det er glæde over livet. Og man siger, jeg er glad for livet, jeg er taksam for livet. Jeg oplever noget, som er meget behageligt, det er jeg glad for, det opskatter jeg, og det siger jeg tak for. Men jeg har også meget lidende og store problemer og svårigheder. Men det hjælper mig i min udvikling mod Kristusstadiet. Jeg takker for lidende, jeg er meget nøjet og glad. Jeg er glad for alt ubehageligt og behageligt. Der findes mennesker, som er meget ubehageligere mod mig. Men det er min egen karma, og den kommer endast til mig, for at jeg skal udvikle mig. Tak, kære fiende, for at I hjælper mig frem i udviklingen. Det var jo edelt. Ni får selv en meget dårlig karma fremover. Det kan jeg også skrive under på. Men det er jo fantastisk, at ni offrer jer, for at jeg kan komme frem i udviklingen. Men også det, at man sender glæde ind for livet. Martinus skriver om, nogle gange længere frem i udviklingen, så får man kosmiske glimter. Man får sådan indvigningssymptomer. Til slut så bliver man altså fuldkommelig og bliver indvigt og får kosmisk medvetande. Og det er jo sådan en sådan proces, og Martinus taler om, at når man har en meget, meget høj moral, man praktiserer næstekærlighed, man beter sig faktisk ligesom Jesus. Martinus mener, at kristendom, det er ikke en fråga om man er græsk-katolsk, eller rysk-katolsk, eller katolik, eller mormon, eller evangelist, eller pingstven. Martinus sagde, at være kristen er det samme som at bete sig ligesom Kristus gjorde. Så spiller det for Martinus egentlig ingen rolle, om man er muslim, eller buddhist, eller jyde. Om man beter sig ligesom Jesus, då er man altså kristen. Og der kommer et lille fyndord, redan på side 2 i den her symbolboken. Og der skriver Martinus, det bedste botemiddel, eller det bedste helende, er næstekærlighed eller sand kristendom. Det er altså, det bedste botemiddel er næstekærlighed, eller sand kristendom. Og for nogle er det jo lidt konstigt. Hør, skal man koble kristendom på det med helsen? Men det mener Martinus jo just, altså om man beter sig ligesom Jesus gør. Då praktiserer man jo næstekærlighed, og det er jo det, som garanterer helsen. Så altså generelt og principielt, om man er glad og taksam for livet, og forsøger at være kærlighedsfuld mod alle mennesker, det er det, som giver den helt store helse. Men det, jeg ville sige, det var, der er så mange, som det melder sig, men altså, det var det her med, at veje sygdom indet Martinus har to stadiet. Og det første stadiet er årsagsstadiet, og det andre stadiet, det er virkningsstadiet. Og for mig selv sagde jeg altid symptomstadiet. Altså symptomer, det er jo en virkning. Så det er årsagsstadiet og virkningsstadiet, eller årsagsstadiet og symptomstadiet. Og då mener Martinus på, at om han giver ofte et eksempel i sine foredrag. Om en mand har blivet direktør, og han kan ikke klare afstillingen, då bliver han meget nervøs og meget stresset. Og efter 2 år, så får han magsår eller magkatar, eller får nogen magsygdom. Men Martinus siger, at sygdommen börjar der, når han bliver stresset første gang. Men sygdommen ses endast på det andlige planet. Sygdommen ser endast i medvetandet. Men om man da har gået med et sådan medvetande i 2 år, så får det til slut en fysisk virkning. Og då kommer då symptomet. Og då er det tyvärr for sent. Men då kan man jo sige, og andre sidan, at det er også en fordel med sygdommen. For det er ligesom et staket, som skytter mig mod at falde i avgrunden. Det er jo ligesom en alarmklokke, som ringer. En alarmlampe, som blinker. Symptomet, der ser kroppen jo, jamen det er noget fel, du får ådhjertet noget her, så derfor er det endnu en fordel, at man kan opleve det. Martinus har jo i sin kosmologi arbejdet med 6 olika grundenergier, og han ser ligesom alt er en kombination af disse 6 grundenergier. Og det er jo ligesom, han har jo skrevet om grundenergiernes kombination, og det er ligesom et større område, som jeg nok ikke kan behandle så detaljeret her i foredraget. Men altså endelig Martinus har vi i vort medvetande 6 basale energier, som vi arbejder med. Og de skal kombineres på rett sätt, og om de ikke blir det, då blir man altså syk. Det er lite som solen. Solen skal give vår jordklode livskraft. Om det blir for mye sol, så blir det Sahara. Og om det blir for lite sol, så blir det arktisk. Det skal være en rett mængde sol. Så blir det bra, så blir det godt. Og så er det også med veje grundenergi. Jeg har noget tyngdenergi, som også er en sorts eksplosionsenergi. Energien i jøderiget er en sorts aggressiv energi. Men i mordsmeltingen skal man også være lige så aggressiv og bryte ned molekylerne. Det kræves en vis kraft at sønderdele morten, så der skal have noget tyngdenergi. Om jeg har for lite, så får jeg dårlig mordsmeltning. Om jeg har for mye, så bliver det øverskot. Og så går den her tyngdenergi ind i et fel organområde. Og der sagde Martinus, at den her tyngdenergi, den her eksplosionsenergi, den er til for mordsmeltningen. Men om det bliver for mye, kan den energi til eksempel gå ind i lunge- og hjerteområdet. Og der også kommer dem lungesygdommer og hjertesygdommer. Og det er faktisk den sygdom, som Martinus refererer til oftest. Det er hjertesygdommer. Hjertesygdommer. Og han sagde altså, det er derfor, man har for mye tyngdenergi. Altså man er lite for ej, for kolerisk. Man har en ilska, som går ud mod omverdenen. Der var en min af mine kollegaer, Ove Voldby, som også er kemiingeniør som jeg. Han holdt et foredrag i Klint, da han refererede til en naturvetenskabelig undersøgning over sygdommer og tanker. Og da har man endast delat mennesker ind i 4 grupper. Typ A, B, C, D. Om ni vil forsøge at hitte noget på nettet selv, kan jeg rekommendere at google på typ C eller typ D. Om man googler på typ A, så kommer jo alle de med blodtyperne. Men typ C og D, dem var det ikke så mange af, så det kan komme lidt. Men typ A, det var mennesker, som var ilske, og de havde mye vrede og temperament, eller hvad man nu siger. Og statistikken viser, at folk, som havde en sådan personlig lægning, og det var specielt ilske mod omgivningen, de fik hjerte-kjærl-sygdommer. Og gruppe B var mennesker, som havde nogle ilske, men den gik altid indåt. Og de var besvikne, og de kunne ikke forlåte, og de var bitre. Altså det var, de havde mange negative kjensler, men det var ligesom alle kjensler, som ligesom slog indåt. Og man levede i en bitterhed, man var martyr, man var et offer, man var uretvist behandlet. Og man havde endda nogle ilske, men det var ligesom en ilske, som gik indåt. Og de fik cancer. Og de gjorde til og med en, ikke retrospektiv undersøgning, men en prospektiv. De tog 10.000 mennesker, som havde den her psykologiske profilen. Og så ventede de 10 år, og efter 10 år havde 60% dødt i cancer. Man tykker jo ligesom, at de kunne have varnet dem. Men de vidste jo ikke, hvor undersøgningen skulle falde ud. Så der findes også tiltag i naturvetenskapen, og det kommer mye, mye mere. Men hele organsystemet er mye kompliceret, og alle vores tanker er jo mye kompliceret, så det er mye svårt at isolere de enstaka faktorerne. Men det er ingen tvekan, at der kommer flere af disse. Og så var der en type C. De var mye flitige og arbejdsomme. De tykte, jeg måtte gøre min pligt. De var mye moraliske. Jamen, jeg kan jo gøre noget nyttigt her, så hvorfor skulle jeg nyte af livet? Hvorfor skulle jeg sidde og nyte af livet og gøre ingenting, når jeg kan gøre noget nyttigt? Men i lange loppet, så bliver det en overanstrengning for hjernen og nervesystemet. Så de er mye moraliske og arbejdsomme, men de er også lidt stæle og ufleksible. Ja, jeg tykker jo selv, vi har lidt af alle grupperne. Men om en sådan type C-menneske skal ud og nyte af naturen, så bliver det jo med en pulstællere, eller man har stopur, eller man skal hele tiden sætte siffror og statistik på ens færd i naturen. Men det bliver altså ofte skadet på nervesystemet. Men i egentligen tykker man jo, at det er en stor dygt. De er moraliske, og de er arbejdsomme og sådan, men endda skal der også være plads, før man er opslappet og nyt af livet. Så har de type D. De var glade, de var lykkelige, de var afslappede, de var humoristiske og så videre. De blev praktisk talt ikke syk. Og det var det, som jeg så før. Altså, iblandt så kan man måske som Martinus interesseret blive desperat. Hvorfor har jeg den her sygdom? Og kan ikke komme på det. For det første kan man sige, at de spiller ikke den helt store rolle, om man ikke kommer på den specifikke årsagen. For om man lider under det her symptom, så udvikler man sig. Det er faktisk også så, even om man behandler djur ille og slår dem, og de er slaver, eller djur bliver syge, de lærer sig jo også af sit lidende. Djurens sindslokrop vækser også af deres lidende. De får også mere meddelende medkendelse. Djuren, de fatter jo ikke, hvorfor de bliver udsat for lidendet. Og ofte så fatter vi mennesker ikke heller, hvorfor vi får det her lidendet. Men det spiller ingen rolle, for det værker i alle fald. Så er det jo med sindslor. Sindslor skal kendes, og jo mere man har kendt, jo mere vækser ens sindslokrop. Man kan næsten sige, at det er totalt proportionelt. Jo mere man har kendt, jo større sindslokrop har man. Så derfor gør det ikke så mye. Men altså, ofte vil man jo gerne på det her med, hvor den specifikke årsagen er. Men altså generelt set, om man er glad og lykkelig og taksam og nøjt, så friskner man til. Men iblandt kan man jo, man kan sige stolt, eller man avundsjuk, eller jeg ved ikke, det kan være så mange. Altså, men altså, om nogen tanke ikke stemmer med næste kærligheden, om den ikke stemmer med livslagerne, så bliver der nogle specifikke fejl. Men Martinus også der har rekommenderet bønnen, om man virkelig gerne vil vite, hvor er årsagen til min sygdom, kan man anvende bønnen. Og virkelig bede om. Først kan man jo bede om at få kraft og styrke og energi til at stå ud med symptomerne, men man kan bede om at få årsagen. Du kan man råkke og komme til et foredrag, eller man sidder på apoteket og læser i helse, eller man zapper på tv'en og kommer ind på et interessant program, man råkker tænde for radioen, og der hører man. Så det, for synen har mange set, eller man er i selskab, og der bør nogen prate om en sygdom eller sådan. For synen har mange vægger til at få frem den information. Det kunne jo være årsaken. Og sen i andre hand, om man nu har kommet på årsaken, kan man igen bede om kraft og styrke og hjælp til at tage sig yder det der problemet. Normalt bruger jeg sige, at Martinus kosmologi, det er verdens mest obekvemme teori. Derfor at vægen til fuldkommelighed går jo igennem erfarenhederne. Der var nogle gange, jeg holdt foredrag i Bonn, og der var en indiska. Hun boede i Tyskland. Og hun har jo lidt nærmere til den her gamle tradition med meditation. Og man skulle have en guru og have en mestere. Men hun blev mye interesseret i Martinus, og hun fik kosmoshæften og småbøkker. Men efter et halvår, så lemner hun det hele tilbage. Nu vil jeg ikke mere. Nu vil jeg tilbage til min meditationsgruppe i Køln, og der sidder vi og mediterer, og der kan vi blive indvigt og få kosmisk medviden det her livet. Det er for besværligt med Martinus, for der skal man da opleve smerten og lidende, og den ender vægen til 100% kærlighed, det er, at vi selv skal have godt erfarenhedens væg. Det tykker jeg er en ubekvem teori. Plus er det også meget ubekvem, hver gang der er nogle mennesker, som gør mit liv besværligt. Så siger jo kosmologien, at det er jo karma, det er det ikke, det kommer tilbage. Det er jo også meget ubekvemt. I stedet for, han er så dum. Hør, hvor dumt han har gjort. Det er jo svårt at sige, hør nu her, hvor dum jeg selv har været. Altså, det er jo ligesom, at det er ikke de andre, som er årsag til mine problemer, det er mig selv. Så det er også meget ubekvemt. Så, men altså, det er jo det, det koster faktisk en vis andelig mognad til 100% tage ansvar for sit eget liv. Jeg er ansvarlig for mit eget øde. Martinus mener, at det er et meget stort steg. Han har talt meget om unaturlig træthed. Og det er kanskje det mest vanlige tankefejlet i dag. Det er unaturlig træthed. Og det findes jo meget træthedssyndrom og udbrændthedssyndrom og depression, og det får ulike navne. Men Martinus mener, at det beror på, at man ser sig selv som et offer, som en martyr. Man bliver uretvist behandlet. Det er min mand, som er årsag til problemet. Det er min fru, det er mit barn, det er mine kolleger, det er alle dumme, som... Så forsøger man først at ændre de andre. Lad det blive at gøre det, og gøre det og det, og gøre så og så. Så optækker man, at man kan ikke forændre de andre. Og jeg gør jo inget fejl. Så hvorfor i alverden skulle jeg ændre mig selv? Og så fortsætter man jo. For de andre kan ikke forændre sig, og jeg gør inget. Men Martinus betoner jo i den grad, der findes en vægyrde, der jeg skal arbejde, jeg skal jobbe med mit eget medvetende. Fejlet sidder i mit eget medvetende, og ikke i de andre. Og der har Martinus jo i noget, som hedder svar på et brev fra en syg ven. Som for øvrigt bodde i Malmø. Jeg tror ikke, han er i livet længere. Men jeg har læst det der brevet mange gange, og det har været i Kosmos for 2-3-4 år siden. Og der er et sted, der Martinus betoner, at om man kan sige, Jag är själv orsak till mitt öde. Då börjar energin och kraften att flöda tillbaks. Och det är det ju så, alltså, det är så oerhört viktigt att man tar ansvar för sitt eget liv. Jag tror nog de vuxna säger till barnen: nu får du 50 kronor i fickpeng. Och om du använder 50 kronor idag, så har du inga pengar till resten av veckan. Jag nämnde bara som exempel på att man försöker uppfostra barnen till att ta ansvar för sitt eget liv. Ofta är vi inte inställda på att vi ska ta ansvar för vårt eget liv. Men det är alltså det med att vara så, vad ska man säga, som mogen, att man tar ansvar för sitt eget liv. Man tar ansvar för alla problem och alla smärtor och allt. Man liksom ser att jag är själv ansvarig för det hela. Och jag är glad och tacksam för det. Det låter ju lite absurd teater. Men om man förstår att det är vägen till fullkomlighet, då kan man ju ta sitt svåra öde och problem och smärtor på ett helt annat sätt. Och det finns en artikel där Martinus inte går in på det här med moralen och kärleken för att få kosmiska glimtar och kosmisk medveten. Då talar han om något annat. Det är en artikel som heter Syndernas förlåtelse. Det är Kosmos nummer 1, 2003. Där säger han: längre ut i framtiden, då kommer människorna att få ett bra öde. De har det så gott, och så tänker de: herregud, vad jag har det bra. Jag har ett gott jobb, jag har en bra äktemak, och jag är hälsosam. Och de blir så glada och lyckliga längre ut i framtiden. Då är det också bättre att tro på Martinus. Så säger Martinus: man har skapat sitt eget öde. Nå ja, jag har ju ett bra öde. Jo, det låter till att vara en intressant teori. Men om man har ett dåligt öde, den teorin där tycker jag inte om. Så därför krävs det ju faktiskt också en viss mogenhet att acceptera det. Men där säger han då att längre fram, då blir ödet faktiskt så bra att det rent spontant kommer in i det med själva. Att de blir tacksamma för livet. Och de känner ett behov av att tacka. Att tacka livet. Men det är lite svårt att tacka var ut i tomma luften. Eller tror kanske inte på Gud eller sånt. Men oavsett, tacka livet. Tacka Gud. Tacka universum för att man har det bra. Och denna tacksamhet, säger Martinus, det är början på det kosmiska medvetandet. För detta att få kosmisk medvetande, det är också att komma på våglängd med Guds medvetande. Och det blir ju netop när man är tacksam för allt i livet. Och man är glad och nöjd och sånt. Och det är alltså också det bästa botemedlet. Tack för uppmärksamheten. Och då tar vi då en paus. Vill på 15 minuter. Om det då är intresse, så vill jag gärna svara frågor. Eventuellt supplera lite, för det var vissa saker som jag också gärna ville haft med.
Den 14 november 2009 höll jag ett föredrag i Malmö om min nya bok Martinus och den nya världsmoral. Den kan köpas på Världsbildsförlag. Idag i år 2016 är min bok Martinus och den nya världsmoral utgiven på 6 olika språk. Först på dansk och svensk. Sen engelsk och esperanto, och ryska och spanska. Min bok Martinus, Darwin och intelligent design är idag utgiven på 8 språk. Det är dansk och svensk, engelsk och tysk, fransk och spansk, och kroatisk och ryska. Och de kan köpas på Världsbildsförlag och också på martinusshop.dk, och de kan köpas hos mig själv.